Okej, här kommer predikan. Predikan heter 20 år senare. 20 år senare. Är det lugnt om du bara säger det till den som är bredvid dig? Hej, predikan heter 20 år senare. Bara så här, vi väcker varandra liksom. 20 år senare. Kommer vi aldrig glömma den här rubriken. 20 år senare. Här kommer ett bibelord. Johannes 4, 23. Det kommer en tid. Ja, den är redan här. Då sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Till sådana tillbedjare vill fadern ha. Det kommer en tid, ja den är redan här, då sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Till sådana tillbedjare vill fadern ha. Hesekiel kapitel 9 pratar om hur Gud säger till en ängel att gå ner till jorden och märka upp alla som suckar i tillbedjan. Han gav honom en linjal typ och bad honom mäta upp tillbedjan. Alltså de som suckar i tillbedjan. Samma i Uppenbarelseboken 11. Gud säger till Johannes, här har du en måttstock. Mät upp templet, men också de som tillber. Helt uppenbart i Bibeln, söker Gud efter tillbedjan. Änglar vill märka ut och mäta upp folkets tillbedjan. Ganska intressant, eller hur? Det finns en stor skillnad på att sjunga lovsång och att göra sitt liv till en lovsång. Här kommer ett citat. Tillbedjan är inte bara något jag gör. Tillbedjan är någon jag är. Det är ingen kostym jag tar på mig 10 minuter på söndag. Det är någon jag är. Jag är en tillbedjare. Så fort du blir kristen går du med i lovsångsteamet. Bibeln kallar David, kung David, för Israels ljuvliga lovsångare. Alltså bara, vilken rubrik, alltså, vilket namn på hans visitkort. Den ljuvliga, Israels ljuvliga lovsångare. Han var mannen efter Guds hjärta. David tar tillbedjan i Guds hus till en helt annan nivå. David tyckte det var så viktigt med tillbedjan att han till och med anställde lovsångspastorer. Han tog in andra instrument. Innan honom, det var bara shofaren. Shofaren och shofaren och shofaren och shofaren. Varenda låt, ta hämta shofaren. Nu ska vi växla upp temperaturen i det här rummet. Hämta shofaren. Det där sticket, det passar shofaren. Jalla, vi kör shofaren. Shofaren, ja, slaktat mig med shofaren. Shofaren är ett horn. Det låter, alltså, googla det, shofar. Och det är så här horn, och så här. Det låter så här då. Du vet, varenda låt. Nu är det starkt i rummet. Hämta shofaren. Det enda instrumentet var shofaren. Och så kommer David och säger, vi måste krydda det här systemet. Vi hämtar lite kajun och hämtar lite instrument, andra instrument. Och det var han som var först att ta in andra instrument i Guds hus. Och han var banbrytande i sin tid. Han var annorlunda. Han gav Gud ett nytt uttryck. Han gav kyrkan ett nytt uttryck. Och det är ganska intressant. En dag så skickade hans pappa honom för att lämna lunch till sina bröder som var ute i krig. Han märker på kriget att alla är skraja för fienden. Särskilt för en kille som heter Goliat. David hör också hur kungen har lovat en belöning till den som slår den där Goliat. Goliat. Bara sidonot. Han var 3,25 meter lång. Man kan mäta. Det står hans längd. Man kan mäta hur stor killen var. 3,25 meter lång. Man tror att David var 17 år gammal. När han ställde sig upp mot honom. En rödhårig liten pojke. Tonårsfinnar. Du vet och allt. 17 år. Och kommer mot 3,25 Shaquille O'Neal. Alltså kom igen. Alltså vad snackar du om? Alltså, driver du med mig? Den här lilla hunden. Och David hör att kungen säger att den som slår den där ska få en belöning. Belöningen var 3 saker. Belöningen var att bli skattebefriad hela livet. Inte dåligt. Belöning nummer 2, bo i kungens hus. Inte heller så dåligt. Belöning nummer 3, gifta sig med Sauls äldsta dotter. Vad sa du att belöningen var, sa David? Jag känner från Gud att jag ska ta henne. Han vill ha henne, du vet. Ja visst, man kan motiveras av olika saker. Varför kom du till kyrkan idag? För att spana in en tjej. Så går du att bli frälst. Aha. Okej, okay. Så var det för mig faktiskt. Okej, okay. Så David kände att han var, ska ta han. Gud hjälpte honom med Guds visdom. Saul sa, här tar du min rustning. Men då tog han av sig den. Han sa, jag kan inte gå på någon annan smörjelse. Jag kan inte gå på någon annan stil. Jag måste hitta min egen röst. Jag måste göra det på mitt sätt. Vad viktigt det är att hitta sin egen röst och göra det på sitt sätt. Och han fejsar Goliat. Han slår Goliat, för att göra en lång historia kort. Han får dottern. Han får Merab. Merab hette hon, dottern till Saul. Han fick henne. Men Merab, hon var inte kär i honom. Du vet, David, han hade tagit hand om får. Han luktar får. Han var bondesökerfru. Han hade säkert kogösel under skorna. Det var ingen liksom chick flick med Mercedes kommer från orten, du vet, så här. Det var ingen cool så här kille. Han hade smuts under naglarna. Grejen med David, han älskade Gud. Han älskade Gud. Men man kan säga, han var lovsång personifierad. Skulle du slå upp ordet lovprisning i bibelordboken, du skulle få en bild på David. Alltså han var lovsång personifierad. Men Merab, kungens dotter, kände ingen koppling med David. Hör vad jag försöker säga. Jag har tänkt många gånger på hur det kommer sig att kunga barn inte attraheras av tillbedjan. Hur kan ett barn till en kung inte ha någonting i dem att de ens vill gå en dejt med tillbedjan, med David? Tyvärr slutar jag inte förvånas över hur många det är som kallar sig själva som barn till Gud. Som barn till Gud är vi kungens barn. Vi är kungens barn, kungadöttrar, kungasöner. Vi kallar oss kristna, vi kallar oss barn till Gud. Men när det kommer till tillbedjan, det klickar inte. Tillbedjan uppfattas mer som en språngbräda till predikan. Ett moment där man är passiv istället för att vara aktiv. Där man liksom väntar på att när ska predikan börja liksom. Något vi måste bara avverka här, för Gud verkar gilla det. Om Mera bara visste att den där killen hon har framför sig, han kan ge henne kungens hus. Om hon bara visste att den här killen, han kan göra dig skattebefriad hela ditt liv. Ta han fort. Om hon bara visste att den där killen hon hade framför sig kan ställa hennes fötter på en fast klippa. Om hon bara visste att tillbedjan kan öppna outtömliga källor av glädje för hennes själ. Om hon bara visste att det kunde bli så mycket frihet för hennes tankar, välsignelse för hennes liv. Om hon bara gick på dejt med den där tillbedjan. Ni ska få en bild på en ön som bråkar med en orm. Jag såg den här bilden en dag och jag läste texten om den. Och jag bara, oh my god, vad bra det här är. Så jag skrev en post om det på min Instagram. Jag såg den här bilden och direkt såg jag en sak. Det stod så här att önar bråkar inte med ormar på marknivå. För att på marknivå är ormen lömsk, stark och listig. Önar plockar upp ormen till sin arena i luften. Och i luften är ormen svag, har ingen balans och tappar synfält på något sätt. I luften är ormen svag, men i sin arena är den riktigt dödlig och riktigt farlig. När jag såg den här bilden då tänkte jag på hur vi ska fightas med demoner. Hur vi ska fightas med grejer. Fightas inte på djävulens planhalva. Ta det till din planhalva. Ta det i luften. Ta det i bön. För i luften är det svagt. I luften är det inte dödligt. I luften är vi starka. Ta det till din arena. Ta din fight i bön. Vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter i den andliga världen. Den andliga världen är lika verklig som den fysiska. Glöm inte det. Bli stilla och tillbe. Låt Gud fightas för dig. Kämpa inte med fienden i hans comfort zone. Ta det till din comfort zone. Likt örnen, byt arena. Ta auktoritet i det namn som är över alla andra namn. I Jesu namn. Tänk att komma till den punkt där man blir så kär i tillbedjan att man till och med går och gifter sig med det. David, Merab nekar honom. Hon vill inte ha han. Så han fick den andra dottern. Hon heter Mikal. Mikal! Hon älskade honom. Mikael, hon var kär. Det var kärlek första åren. Det var kärlek. Men hur många vet att det är skillnad på kärlek efter 20 år? 20 år efter. Mycket hinner hända, du vet. Åh, jag orkar inte plocka dina strumpor hela tiden. början, du vet, man visar sina bästa sidor. Sen, oh, den där handduken som alltid är blöt på sängen. Hur många gånger ska jag säga till dig? Och stänga garderobsdörren när du har öppnat den. Okej. Okay. Man ser allt annat, du vet. Trycker du? Aha, du trycker på tuben i mitten. Okej. Okay. Det är lugnt. Nej, ja, det är okej. Okay. Hon var kär i början. Hon gifte sig med honom. Men, hör, hennes pappa föraktade honom. Hennes pappa Saul föraktade tillbedjan. Det kommer alltid finnas en och annan Saul som föraktar din praise. Det kommer alltid finnas en och annan Saul som föraktar de val du gör och det liv du lever. Saul kan vara en kompis i skolan. Saul kan vara miljön omkring dig. Saul kan vara kulturen i kyrkan eller familjen. Saul kan vara så mycket. Det kommer alltid finnas en och annan som i kroppsspråket säger, tagga ner, ja! Varför måste du vara så extrem? Det är som att ett osynligt krig som pågår mot tillbedjan hela tiden. Att tillbe trots utmaning, att lyfta händerna när livet säger ta ner dem. Att stå fast i tro när du inte ser någonting. Fienden föraktar tillbedjan. Han gör allt han kan för att minimera tillbedjan, för han vet vilket vapen det är. När Saul försökte döda David, vet ni vad texten säger i Bibeln? Att när dottern Mikal såg att hennes pappa försökte döda David, då står det faktiskt att hon öppnade ett fönster och sa, David, hoppa ut, göm dig, spring. Och han hoppade ut och rymde. För mig är det en bild för när mordförsök kommer på din tro, när mordförsök kommer på din tillbedja, när allting säger du ska ditcha kyrkan nu. Du ska göra slut med Gud liksom. När saker kommer emot dig, vet du vad du ska göra då? Du ska göra exakt det du, alltså det är egentligen det själen minst vill. Öppna ett fönster och släpp ut tillbedjan. Släpp ut tillbedjan, bara släpp ut det. När mörkret hopar sig, när mordförsök kommer på din kärlek till Jesus, öppna ett fönster och sjung ut ditt lov till Gud. Sjung igen, lägg orden i din mun och lyft dina händer. Mitt i stormen, jag ska ge min ande en röst. Halleluja. Mikael började bra, hon var kär, hon var ivrig, hon var brinnande, hon skyddade det. Hon släppte ut det när Saul ville döda det. Enligt bibelkommentaren gifte de sig år 1042. De gifte sig år 1042 före Kristus. Men exakt 20 år senare, alltså år 1062 före Kristus, då hade saker blivit annorlunda för Mikael. David, han hade bara vuxit i sin kärlek till Gud. David, han var ännu mer ivrig för Gud efter 20 år. Du vet, du kan växa i din kärlek till Jesus. Du behöver inte bli liksom mogen och tagga ner. Du kan bli mogen och trappa upp. David var kung i Israel. Arken har återtagits. Du kan läsa det här om du vill. Arken, det var så här, det som var Guds närvaron i templet. Och den hade fienden stulit. Och nu hade de återtagit den så de skulle in i landet igen med den. Och för folket var det som att Guds närvaro ska in i landet igen. Som att Gud ska in i landet igen. Det var en stark grej. Otroligt stark grej. Och den har varit så länge borta från Israel och nu ska den in igen. Och David är så glad att han dansar bredvid vagnen som bar arken. Han dansar. Inför folk dansar han. Det till och med står att han hade bara kalsongerna på sig när han gjorde det. Was it appropriate för en kung att dansa med bara kalsonger? I think not. Men he didn't care because I will dance like David danced, alltså. Han gjorde det för sin Gud och han brydde sig inte om människors åsikter. Vet ni vad problemet är med oss när vi respekterar mer människors åsikter än Guds åsikter? Det är då det blir avguderi i våra hjärtan. Vi bryr oss mer, vi är mer rädda för vi har mer människofruktan än vi har Guds fruktan. Vi fruktar mer vad folk tycker än vad Gud tycker. Att respektera vad människor tycker mer än vad Gud tycker, det är faktiskt att vi behöver checka våra hjärtan. Det är avguderi. Och du vet, han bara prisade Gud inför allt detta. Och han brydde sig inte om hur det såg ut. Han var bara glad i Gud. Han prisade Gud. Man tågar in i landet. Man har arken på vagnen. Och Bibeln säger att på vägen hemåt, David han dansar. Han tillber Gud efter 20 år. Tror ni besvikelse har knackat på hans dörr? Absolut. Mordförsök? Absolut. Saul som har dödat honom? Många gånger. Det, han har haft så mycket attacker. Han hade många anledningar att ditcha och mogna i sin tro och du vet och tagga ner. Men han bara trappade upp det hela tiden. Han var inte immun mot attacker. Hur kunde han växa? 20 år och gott, han är fortfarande worshipper. 20 år och gott, han är en gammal gubbe, han står där framme och lyfter händer. Är det inte ungdomarna som bara gör det? Nej, han lyfter händer. Han har inte backat. Han vill bygga kyrka ännu mer. Trots smärta, trots utmaning, han vill bygga kyrkan. Smärtan gjorde inte honom bitter, den gjorde honom bättre. 20 år efter, han dansar, hoppar. Man kan möta kristna ibland som brukade lovsjunga. Brukade prisa Gud, ivra för Gud. Men 20 år efter, mycket hinner ändras. När jag tog emot Jesus, jag var 17 år. Jag betraktade andra kristna och jag lovade mig själv. Jag ska aldrig bli så där. Jag ska inte bli så här bromskloss. Jag ska inte bli så här torrboll. Jag ska inte bli jag ska inte bromsa ivriga människor. Det är lättare att leda eldgator än isberg. Alltså jag bara säger. Alltså hellre lite för på, lite för av. Alltså. Och ärligt talat, jag föraktade ljumma människor. Jag föraktade halvdana människor. Hur kan man vara så halvdan för Jesus? Hur kan man vara bitter? Hur kan man vara svår? Hur kan man vara besviken? Och sen knacka allt det där på min dörr. Sen kom det till mig. Och jag var inte lika kaxig. Idag tänker jag så här. Bitterhet är fruktansvärt tuffa grejer. Det är så lätt för oss alla. Nästan alla som har lämnat kyrkan kämpar med bitterhet. Förkastelse knackade på min dörr. Det var nog det tuffaste för mig. Förkastelse. Oj, vilken djup förkastelse jag hade. Jag kunde gå in på Facebook och se bilder på andra kyrkor. Och det gick bättre för dem än det gick för mig. Jag mådde så dåligt så jag ville sluta varje måndag. Över att det inte gick bra för mig. Och jag insåg, det här har med min förkastelse att göra. Jag behöver bli hel. Synden knackade på dörren också. Och jag bestämde mig tidigt att inte torka ut, att inte bli så mogen, att jag slutar lyfta händer, slutar tala i tungor och kalla det min kristendom nu, att jag ska bli seeker sensitive och klippa kanter i Bibeln för att alla ska gilla det. Jag bestämde mig själv att alltid predika Guds hela rådslut. Jag bestämde mig själv att om 1000 faller på min vänstra sida, 10 000 på min högra sida, jag ska ändå tjäna Gud. Jag kan inte förändra någon annan än mig själv. Jag kan bara ta ansvar för mig själv. Du vet, tiden förändras, åsikter skiftar. Man kan inte alltid stå upp för det här och man måste ändra sina ordval. Men jag ska inte vara människor till lags, jag ska vara Gud till lags. Jag bryr mig inte om du kommer avfölja mig. Jag kommer ändå följa min Gud. Jag kommer fortsätta hoppa där framme och folk kan förakta det. Jag vill inte bli ljum, jag vill inte bli kritisk, jag vill inte bli liberal. 20 års erfarenhet ändrade inte Davids tillbedjan, mina vänner. Men mycket hade ändrats för Mikael, hans fru. Hon ser sin man dansa utanför fönstret. Hon ser honom dansa. Han kommer tillbaka. Och det står att hon föraktar honom. Hon sa, ta det lugnt. Du blottar dig. David sa, det är inför Herren jag gläder mig. Jag vägrar låsa in min praise. Vad har hänt med dig? Du som släppte ut det först. Du som räddade livet på det när mordförsöket kom. Vad har hänt med dig? Jag ska inte tystna. Jag ska inte backa min praise. Så mycket vill hålla oss tillbaka. Så mycket ropar att vi ska vara tysta. Likt den blinde Bartimeus när han ropar efter Jesus. För han hörde att han var i stan. Markus 10. Han ropar, Jesus hjälp mig. Hjälp mig. Och alla omkring honom. Till och med lärjungarna säger, Stula! Det är påven som är här. Det passar sig inte att skrika på det här sättet. Tyst. Bete dig fint. Det är kungen som är här. Jag älskar det som står. Han kunde ha backat där för religiösa demoner och röster och åsikter och människors åsikter. Jag älskar det som står. Han ropar ännu högre, står det. Det är så faktiskt. Han ropar ännu högre. Jag menar inte att man ska vara bordus, okänslig, socialt okompetent och man bara trampar på alla på tår. Jag pratar inte om det, mina vänner. Jag pratar bara att de inte backar med din övertygelse. Var vis, ja. Vinn hjärtan, ja. Men backa inte med din kärlek till Jesus. Jag tänker så här, kanske hade Mikael sett kyrkans fula sida. Kanske hade Mikael varit lite för naiv i början, du vet. Ungdomsläger, gullig du är som prisar Gud nu, om du bara visste. Kanske nu hon har sett Davids brister, kanske nu hade hon upptäckt att det kom en hel åker med den där pärlan. Men det var ju faktiskt pärlan som gjorde att jag köpte åkern. Det var pärlan som lockade mig, men så insåg jag, oj, det finns ett kors att bära också här. Det finns försakelse att göra här. Kanske hade hon plockat upp strumporna en gång för mycket i badrummet. I don't know. Mycket hinner hända på 20 år. Mycket prövningar hinner komma. Mycket besvikelse. Något hände i Mikael. Kanske hon har blivit lite städad i sina uttryck. Hungern var inte där. Började förakta det nya. Visste mer nu. Ja. Om du bara visste. Men min bibel säger att Jesus Kristus är densamme. Igår, idag och i evighet. Om han är densamme som den första du mötte då, när du blev frälst, när han fångade dig. Varför har han förändrats nu? Han borde vara, min tillbedjan borde väl vara likadan nu. Tyvärr säger Bibeln att Mikael drog en förbannelse över sitt eget liv på grund av sitt förakt. Hon blev barnlös, hon kunde inte föda barn. Hon kunde inte föda fram en ny generation. 20 år senare föraktar hon karismatik. Hon föraktar anden. Hon föraktar praise. Förbannelse drabbade inte bara Mikael utan också hennes barn. Hon fick inga barn. Hon blev barnlös. Men hon ärvde sin systers barn. Merabs barn. Hon fick ta över vårdnaden för dem. Merab hade gått bort. Mikael tog över vårdnaden. Men på grund av alltså Mikaels förakt mot praise, Davids stil, så växte även barnen upp utan det äkta livet från Gud. Och även de växte upp med ett förakt mot det där. Snälla hör mig mina vänner. Utmaningen för oss är att behålla vår glöd. Att stå emot djävulen och hans listiga angrepp och ljummenhet och nedtonad passion. Vet ni varför jag säger det? För det lockar inte ofrälsa. Ofrälsa lockar. Nya människor lockas inte av väldigt så här tillbakadraget, försikt. Vet ni varför? För folk vill ha äkta vara. De längtar efter, bara säg glada människor. Vet ni vad det gör? Vi förlorar kapacitet att reproducera en ny Jesus generation när vi håller oss så mycket tillbaka. Alla över 35, snälla sluta inte tillbe. Steppa upp ditt game. Sätt upp nya lärjungar. Sätt upp nästa generation. Sätt inte ner dem. Sätt upp dem. Låt taket bli, vårt tak bli deras golv. Amen. Här kommer det, Psaltaren 145. Det ena släktet prisar Gud för ett annat, dina verk. Och de predikar dina väldiga gärningar. Skulle jag kunna bara få omformulera det? Den ena generationen prisar Gud för nästa. Det ena släktet prisar Gud och sätter upp nästa. Jesus sa, ve dig Kapernaum. Ve är ett mycket starkt ord. Jesus sa inte det så ofta, men när han sa det var det ganska så här. Det är starka ord. Kapernaum är lite otippat att han säger det över. För att Kapernaum var den stad Jesus gjorde mest grejer i. Kapernaum hade sett jättemycket mirakler. Det var, man tror, den plats Jesus gjorde mest grejer i. Av det vi vet i evangelierna. Det var Kapernaum, han botade en sjuk son. Det var i Kapernaum, miraklet med att 5000 fick mat. Det var i Kapernaum han satte människor fria. Det var i Kapernaum han gick på vatten, botade en lam man som sänktes från ett tak och började gå. Listan kan göras jättelång. Men också till Kapernaum sa han, ve dig. Varför gjorde han det? Jo, för att de har sett så mycket, men prisat så lite. Ibland kan jag känna en oro över att vi har sett så mycket att vi inte längre uppskattar grejer. Det krävs så mycket att impa på folk. Någonstans behöver vi en uppenbarelse över att det är vår förmån och plikt att tillhöra kungen. Egentligen behöver inte Jesus lyfta ett finger för mig. För det han gjorde på korset är tillräckligt. Det är tillräckligt. Du behöver inte göra någonting mer, Herre. Det du har gjort är tillräckligt. Allt en bonus efter det. Nej, minns han svarar mina böner. Jag skojar om det, men jag har också varit där. Jag är inte immun. Första Samuelsboken 22, en man som heter Doeg. Doeg på engelska är dag. Bara när man hör hans namn, man hör att han är elak. Han var så arg på lovsjungande präster, 86 stycken. 86 lovsjungande präster, han var riktig Isis. Han tar sitt svärd och dödar 85 av dem. En kommer undan. I första Samuelsboken 23:6 står det att han heter Ebiatar. Ebiatar kommer undan. När Ebiatar kommer undan, då står det att när han flydde från mordförsöket. Jag ska ta ner micken och visa hur han gjorde. Runt armen. Han hade inte den på sig, han hade den runt armen. Efod, det var plikt för prästen i Gamla testamentet, i anvisningarna, i Moses anvisningar, att en tjänstgörande präst ska ha på sig efoden. Efod är typ en kavaj. Efoden visade att prästen är i tjänst, prästen är igång. Och det var en plikt för prästen att alltid ha på sig den. Inte att ta av sig den, ta på sig den, utan att alltid, alltså att göra sitt liv till en lovsång, inte bara ta på sig det ibland liksom så här. Och när Ebiatar rymmer från det här mordförsöket, rusar han till David för att ta skydd. Han går till David och så säger han: David, jag är under attack. Och så räcker han fram sin efod till honom och säger han: ta på dig min efod, hör Gud åt mig. Han hade inte på sig den som var plikt för prästen. Det säger mig att lovsång var något han gjorde, inte något han var. Han gick till kyrkan med den på sig, och när han var hemma hade han av sig den. En på plattformen, en annan hemma. Ebiatar flydde med den och rusade till David. Jag behöver skydd, ge mig ett ord, ta på dig min mantel. Be för mig och berätta för mig vad Gud säger till dig att säga till mig. Gud vill tala med dig direkt. Gud vill att du ska ta på dig den själv. Ta den från handen. Ta det här ämnet från handen nu. Låt oss vara ordets görare och inte bara dess hörare. Ta det här från handen nu och bestäm dig. Från och med nu är jag en worshipper. Jag sjunger dåligt. Det är som att någon trampar på en katt när jag sjunger. I couldn't care less. När jag var nyfrälst, jag stod bredvid två bröder, jag säger inte deras namn. Jag försökte koncentrera mig, alltså jag kämpade. Ja, det lät underbart. Och då kom vi på en idé. Höj volymen på musiken. Så inte jag hör det här. Och så inte hör mig. Och alla sjunger, du vet. Så här. Ja. Mycket smart. Man måste tänka till, brorsan. Många springer till pastorn och säger: ge mig ett ord. När kris i livet kommer så kan du inte leva på andra. Snälla, drick vatten ur din egen brunn. Ta på dig den själv. Förlita dig inte på att andra ska bära dig. Vad händer med dig när tiden i Prisma är över? Vad händer med din församlingsförankring? Om du har haft den runt armen hela tiden och förlitar dig på andra, då kommer du gå åt skogen. Men om du lär dig att ta på dig själv, tar ett eget ansvar över ditt andliga liv, då kommer det gå bra. Ja, men kyrkan, någon måste plocka upp mig. Ja, absolut, kyrkan gör vad den kan, men det finns också ett eget ansvar, mannen. Låt mig avsluta med att säga: bär inte efoden i handen, ha inte distans i lovsång. Vill du ha kungens favör? Vill du ha hans blessing? Vill du att Gud ska strida för dig? Vill du ha en direkt linje med Jesus? Ta på dig jeansjackan själv. Här kommer sista bibelordet, Jesaja 61. Gud vill låta de sörjande i Sion få huvudprydnad istället för aska. I engelskan står det: beauty out of ashes. Visst är det fint? Gud kan låta skönhet komma ur aska. Om ditt liv är en enda stor askhög, kan Gud låta skönhet komma. Glädjens olja istället för sorg. Lovprisningens klädnad istället för en modfälld ande. Underbart. Lovprisningens efod istället för en modfälld ande. Du ska kallas rättfärdighetens terebinter, planterade av Herren till hans förhärligande. Amen. Hela året 2019 var ett extremt år för mig. Jag tror det var 178 gudstjänster det året. Helst har jag 10 möten varje helg. Alltså jag älskar att vara igång. Jag älskar det. Men det är inte så bra med familjen liksom. Ständigt drog sig av dåligt samvete över att jag var borta så mycket. Och min fru är ju den bästa i världen, och hon är så snäll. Men älskling, vill du inte att jag ska vara hemma med dig? Ja, men tjäna Gud liksom. Det är underbart. Du är hemma på vardagarna och hjälper mig och sådär. Men jag kände på något sätt att jag ville ge tillbaka så här. Och 2019 hösten, då fick jag en inbjudan till Cypern och gå dit och undervisa i en bibelskola i Equip. Och det var så superintensivt. Jag hade knappt varit hemma. Jag tänkte, fy vad roligt med Cypern. Lotta älskar sol. Jag ska unna henne någonting. Så jag tar med henne på den resan. Hon kan ligga på beachen och jag kan gå och undervisa i bibelskolan. 3 dagar. Du vet, hon kommer tillbaka efter helgen på jobbet. Vad har du gjort helgen? Jag var i Cypern. Vad gjorde du då? Så här. 3 dagar ska vara i Cypern. Jag tänkte, vilken överraskning det blir. Jag tog på mig ansvaret att packa. Och jag tänkte överraska henne, åka till hennes jobb och vi åker till Arlanda för att dra till Cypern. Boja, vilken överraskning. Jag packar allting, vi plockar upp henne, vi åker till Arlanda, vi mellanlandar i Wien, alltså i Österrike. På väg till nästa flight, connection flight, kommer vi till passkontroll. Damen bakom disk säger, passport please. Jag tar fram våra pass, slänger fram dem. Scanna Lottas funkar bra. Scanna min gick inte bra. Och hon torkar den så här på benet. Lägger igen. Det funkar inte. Sen tittar hon på den. Och så ler hon och tittar mot mig. Och så blir jag orolig då. Ja, det är kvart alltså. Det är en kvart kvar till flyget. Och folk är bakom och så där. What's the problem? Säger hon. Säger hon så här, blundar. Vänder på den mot rutan. Och så ser jag. Att jag har gett henne min sons pass. Den ångest som kom över mig är obeskrivlig. För jag visste att jag hade inga andra pass med mig. Jag böjde mig på riktigt framlänges och jag trodde jag skulle kräkas. Jag skämdes så mycket inför Lotta att jag vågade inte titta på henne. Jag tänkte 100 tankar. Det var sent på kvällen. Inga andra flyg går. Är vi fast i Wien nu? Jag insåg min miss. Jag tittade aldrig på insidan. I min stress tog jag bara passet. Eliamo, min son, hade fått ett nytt pass utfärdat. Så etiketten var fortfarande klistrad på baksidan. Han heter Eliamo Levi Tiglet Malkei. Tiglet Malkei i andra raden. Jag tittade inte ens på första raden. Jag ser bara mitt eget namn, jag tar den. Och vi åker och det är fel pass. Och jag bara, finns det någon lösning för det här? Sorry sir, we need your passport. Just det, kom jag på. I have my driving license with me. Så jag tar fram mitt körkort. But please, we have to have your passport. Och så, men varför kollar du inte i Arlanda? Nej just det, det är ju Schengen liksom. Det är ju, men just det, Cypern är ju halva i Turkiet. Du måste ha pass liksom. Jag insåg att vi inte kommer kunna flyga. Alltså jag vågade inte ens ringa uppdragsgivaren. Jag skämde så mycket alltså. Jag tittade inte ens på Lotta. Jag tänkte jag skulle, du vet man ska göra den här grejen och så blir det bara pannkaka. Åh mannen. Vad jobbigt. Jag satte mig ner. Vi gick åt sidan för att folk gick. Vi insåg vi kommer missa flyget. En vänlig polis, stor tysk polis kommer fram. Han insåg och hört ryktena. Så han kommer sätta sig bredvid mig. Och stryker sin hand på min rygg. Och säger there, there. Så här. Och så här. Shall I help you liksom. Och så går vi till disk, Austrian. Och vi försöker lösa det. Och inser det här kommer bli svindyrt. Vi måste hem igen till Arlanda. Och mitt hemresan blir immakulerad. Det är så mycket problem. Och så säger han så här. Kom. Så här så gick vi till sidan. Så säger han. Listen. Alltså jag kunde inte ens tänka längre. Och så säger han. Gör så här. Åk till hotell. Bo på hotell. Åk till ambassaden imorgon. Svenska ambassaden i Wien. Här är adressen. Lös ett provisoriskt pass. Och åk imorgon. Gör det för din fru. Jag bara, please just help me. I can't even think. Och så hjälpte han mig då. Och han liksom till och med, lägg din tumme här när jag skulle betala hotellet. Lägg din tumme här. Och ledde ut oss till taxi, boka taxi. Vi åker till hotellet utan att veta hur det kommer gå. Jag stirrar på taket. Lotta ligger i sängen. Och vi tittar mot taket. Och jag kan ju inte sova naturligtvis. Och jag är så förtvivlad över vad jag gjort. Jag vågar inte ens smsa uppdragsgivaren. Helt plötsligt säger Lotta när vi ligger där. Tigge, hur kommer det vara i himlen? När folk tror att de ska in. Men de kommer inte komma in. För de har inget pass. Eller så kanske de likt mig har någon annans persons pass och trodde att de skulle in. Sin mammas, sina föräldrars, sina morföräldrars, farföräldrars eller barns. Eller en gift man visar upp sin frus och tror de ska in. Alltså när hon sa det, jag sätter mig upp igen och jag får samma ångest över mig. Inte en fysisk utan en andlig. Och jag kände Guds hjärta för de förlorade. Jag fick så ont i magen att jag började gråta. Jag grät över de förlorade. Jag kände för ett ögonblick Guds hjärta för dem. Jag tänkte, var det här som drev dig Jesus till korset? Det gjorde så ont. Det var så smärtsamt. Det var så djupt. Jag kan inte beskriva hur Gud suktar efter människor. Hur han längtar efter att vi ska ta emot honom. Hur han har gjort allt för att hjälpa oss med det. Men ändå kommer vi i vårt högmod förneka honom. Jag sätter mig upp. Och när det här hände så sa jag, gode Gud, hur kommer det vara om folk inte har sitt namn skrivet i livets bok? Du vet, även om dina föräldrar hade svart bälte i bön. Även om de var så här, kyrkans ledare liksom. Du vet, det spelar ingen roll om de var värsta kristna. Du måste själv fatta ett beslut att följa Jesus. Lukas 15, ett mynt var förlorat i huset. Ett mynt var förlorat i huset. Du kan vara i kyrkan och vara förlorad. Du kan vara i huset men ändå vara tappad, borta som myntet var. Det enda sättet att liksom bli hittad är att själv säga ja. Det att säga ja. Du behöver ett pass för att komma till himlen. Du behöver ha ditt namn skrivet i livets bok. För att endast de som har sitt namn skrivet i livets bok är de som kommer in, säger Uppenbarelseboken. Amos 6 säger, ve de som är självsäkra. Med andra ord, ve de som sätter sin trygghet i sitt namn. Ve de som sätter sin trygghet i sin kultur, arv eller goda gärningar. Ve de som har sin trygghet i sig själva och inte i Kristus. Vår säkerhet är Kristus. Vår ankare är Kristus. Inte våra goda gärningar. Vår trygghet, det är i att vi har sagt ja till det han har gjort för oss på korset och tror att han har väckts från döden. Vårt ja till att låta döpa oss. Vårt ja att våra namn är skrivna i livets bok. Dagen efter vi löste det. Vi åkte till ambassaden. Vi löste ett provisoriskt pass. Jag åkte dit dagen efter. Det blev svindyrt. Det blev så dyrt så det är löjligt. Jag tänkte de utnyttjar det här också säkert. Inför klassen så berättade jag hela incidenten. Men vet du vad jag tänkte? Jag tänkte på jorden går att lösa. Men inte där. Det går att lösa din frälsning här och nu. Himlens ambassad är öppen nu. Och det kostar faktiskt ingenting. För Jesus betalar precis allt för dig. Det enda Bibeln säger är att vi är garanterade 2 dagar. Idag och den dag vi kommer stå inför Gud och göra räkenskap för våra liv. Och den enda dagen vi kan bli frälsta på är idag. Idag är frälsningens dag. Den enda dagen vi är garanterade är idag och den dag vi kommer stå inför Gud. Det endast idag du kan få ta emot Jesus och få frid med Gud. Inte då vid passkontroll. Snälla sluta skjuta på det. Snälla inse att tiden är knapp. Jag tror Jesus kommer snart. Bli seriös med Gud. Den ångest jag upplevde i Wien är ingenting jämfört med den eviga ångest människor kommer uppleva när de inser att de aldrig kommer komma in i det Gud har förberett. För Gud kommer aldrig tvinga dig. Han kommer aldrig, det finns ingen generösare Gud än så. Han kommer aldrig tvinga dig. Han låter dig välja. Jag sa tidigare att det var min sons pass jag hade med mig. När jag berättar för klassen den här grejen så slår det mig. Det var ju grabbens pass jag hade med mig. Det var Eliamos pass jag hade med mig. Det slår mig där och då att det pass vi får i frälsningen har vårt namn på med sonens bild. Det enda sättet för dig att bli rättfärdiggjord, frälst, det är att ta emot Jesus. Det är han som ger dig access till fadern. Det är han som ger dig vägen till fadern. Det är han som är vägen till himlen. Det finns många vägar till Jesus, men det finns bara en väg till fadern och den är Jesus. Gnäll inte över att det bara finns en väg. Var väldigt tacksam att det överhuvudtaget finns en väg. Vem av oss skulle gnälla om det fanns en vaccin för covid? Varför finns det bara en av vaccin? Varför finns det inte fler? Åh, tack Gud att det finns vaccin, eller hur? Varför finns det bara en väg till frälsning? Tack Gud att det överhuvudtaget finns frälsning. Och det är Jesus som är frälsning. Om ditt gamla pass har blivit makulerat, om du har tappat din tro, så kan du likt mig få ett nytt pass. Gud är en Gud av comeback. Gud är inte arg. Han älskar dig. Han har väntat alldeles för länge. Hans öppettider, du vet, han har bara öppnat. Alla kom nu och skaffa ditt pass. Gud har förberett himlen. Han kommer inte tvinga dig. Han kommer inte tvinga dig in i en relation. Han sa sitt ja på korset. Men du behöver också säga ja. Älskade vän, ta emot Jesus. Det är jättelätt. Du kan be en bön med mig nu. Och Gud kommer välkomna dig in. Han kommer ge dig ett pass. Kan vi blunda allihopa? Om du vill bli frälst, be den här bönen med mig. Säg så här: Fader, förlåt mig min synd. Fräls mig. Föd mig på nytt. Jag vill följa dig. Du är min Herre, Jesus. Jag följer dig. Tack att du skriver mitt namn i livets bok. Nu är jag din. Amen. That's it. Var det svårt? Nej. Han älskar dig. Ska vi stå upp? Lovsångsteamet, välkomna fram. Vi kommer sjunga lovsång nu. Och för somliga kommer det vara så här nu. Det har varit väldigt mycket attacker på den här grejen. Saul har varit på dig, typ. Kanske skulle du öppna ett fönster och släppa ut dig idag då. Det kanske har varit väldigt mycket där man har förlitat sig på att någon ska veva igång mig. Kanske skulle du nu bara växla fokuset och ta på dig själv och göra det bara. Det kanske skulle vara nu ett tillfälle att gå fram på förbön och säga: Gud, märk mig igen. Låt kärleken leva igen. Låt benen få liv igen. Kom helige ande. Ska vi bara be i det här rummet just nu allihopa. Bara aktivera din bön. Vem du än är. Bara be. Säg några saker. Be högt liksom. Låt oss bara skapa ett sorl av bön. Och lovsångsteamet, ni kan göra er redo och spela lite. Vi prisar dig Jesus. Vi älskar dig Jesus. Vi tillber dig Jesus. Herre, vi väntar på dig. Vi längtar efter dig. Kom helige ande. Klä oss i lovprisningens klädnad. Ta bort modfälld ande. Gud, låt skönhet komma ur aska. Och det fienden ämnade för ont. Fader, vi vill inte ta vår fight i hans comfort zone. Vi tar upp det till luften just nu. Vi bara plockar upp det till luften just nu. Vägvalet i livet. Beslutet som behöver fattas. Gud, vi lägger det framför dig. Vi lägger det framför dig. Och vi kastar våra bekymmer på dig medan vi prisar dig. Medan vi har fått fokus och vår blick på dig, Jesus. Tack att du frälser. Tack att du förlåter synd. Tack att du tar emot oss. Tack att pass har utfärdats idag. Tack helige ande att du är här för att röra vid oss. Lyfta av bördor. Lyfta modet. Ett brutet mod ska bara få, du ska få nytt mod i Jesu namn. Förbönen kommer vara där borta. Förebedjare är redo. Och snälla, håll inte tillbaka min vän. Om du vet, jag behöver förbön, jag behöver handpåläggning, någonting behöver förlösas i mitt liv. Håll inte dig själv för vis, säger Bibeln. Frukta Gud, fly det onda. Med andra ord, ta hjälp. Jag ska fixa biffen själv hela tiden. Ja, men det är väl en liten sak att be för det där. Men well, om du tänker på det, så kanske Gud som påminner dig om det för att du ska lyfta fram dig förbön. Det finns styrka i överenskommelsebön. Det finns styrka i när två eller tre på jorden kommer överens och ber om någonting i Jesu namn. Det skall bli dem givet. Det finns styrka i överenskommelsebön. Vet ni varför jag tror att Gud säger det? För att Gud säger att connection och ödmjukhet är key i himmel, i Guds rike. Ska du få tag på Guds löften, du måste vara ödmjuk och tillåta connections. Alltså Gud är körslaget, han är inte idol, han kommer i grupp. Han vill att vi ska vara i församling. När vi ber tillsammans händer någonting. Jag vill uppmuntra dig att liksom inte, ja men jag ska deala med dig själv. Nej, låt oss bara gå och be. Förebedjarna, de är hungriga, de vill be för er allihopa. Så vi vill be och vi kommer be på ett coronavänligt sätt såklart då. Med rena händer och försiktigt liksom sådär. Men det viktiga är att gensvara till det Gud säger. Att inte stålsätta sig och inte göra något, utan att gensvara. Somliga kanske vill bara stå i lovsång. låta Herren verka på dig. Men några behöver gå fram i förbön. Du som bad frälsningsbönen, du som tog ett pass idag. Om du bara liksom säkerställde din frälsning, kom tillbaka. Jag vill att alla ni som faktiskt gjorde det är modiga nog att gå fram till en förebild och säga, jag var en av dem. Jag var en av dem. Jag lägger det på dig, okej? Okay? Men jag vill snälla säga till dig, ha ingen prestige i det här. Ja, men alla tror jag är frälst. Sluta med det där alltså. Har vi inte blivit större än så? Alltså på riktigt, har vi inte blivit större än så? Ja, men alla tror jag är frälst. Jag är uppvuxen i kyrkan. Well, myntet var i huset. Och behövde bli hittat. Och vad glada alla blev när myntet blev hittat. Älskade vän. Det finns kraft i bekännelse. Vill du bli fri, ta fram det till ljuset. Vill du fortsätta vara bunden, håll dig i mörker. Vill du bli fri, ta fram det till ljuset. Bekännelse har styrka. Jag tog emot Jesus idag, be för mig. Fader, jag tackar dig att du drar varje hjärta nu. I det här rummet. Alla som tittar via webben också. Kom heligande, gör något nytt. Förlöser Fader lovprisning i det här rummet. Tack Gud. En ny nivå alltså. En ny nivå i vår tillbedjan, Herre. Vi vill inte liksom ha förakt. Utan Herre, vi vill bara växa i vår kärlek. Vi vill inte bli ljumma. Vi vill bli ännu varmare. Åh heligande, kom. Låt elden brinna här. Låt elden bara brinna här. Åh Jesus, Jesus, Jesus. Älskade vänner, bara hjälp mig i bönen just nu. Låt oss bara fortsätta be. Bara, låt bönen växa. Om du är van att be i tungotal och i anden, bara varsågod och gör det. Det är okej. Om inte du är van med det så är det lugnt. Bara liksom njut av atmosfären och öppna ditt hjärta för Jesus. Säg dina egna ord till Jesus. Och så skulle vi kunna börja sjunga nu. Låt oss fortsätta ha den här nivån och låt det växa nu. Låt oss bara öka trycket och öka värmen i det här rummet. Genom att bara lyfta upp Jesus. Lyfta heliga händer. Lyfta vår blick. Titta på Jesus och prisa honom och inte vara tysta som Bartimeus, du vet, var tyst sa de, var tyst, men han höjde sin röst ännu mer. I shakatola basentere kintala machantere kitologorase. Vi bara sjunger vänner, bara sjung och så är du välkommen till förbön och sjunga till lov till Gud i Jesu namn. Halleluja. Tack Jesus. Men litar helt på Jesus.